Du lyssnar på Döden i julbonaden av Sofia Rutbeck Eriksson, uppläst av mig, Anna-Maria Kjell. Kapitel 1. Prolog. Fredag 29 november. Hur länge har jag kvar att leva? Stina förundrades över hur klar hennes röst lät, trots frågan hon just ställt. Brukade inte de flesta gråta när de ställde en sån fråga? Hon, den pensionerade slöjdläraren som tagit alla sorters elever under sina vingar och erbjudit dem en famn att gråta ut i, var långt ifrån känslolös. Men, sanningen att säga, hade hennes fråga kommit så automatiskt att hon knappt hunnit ta in det där förra som läkaren sagt. Att hon var döende. Nåja, han hade inte sagt exakt så. Han hade meddelat att röntgen visade på en trolig cancertumör i bukspottkörteln. En som dessutom tycktes ha spridit sig med metastaser. Det var därför hon plågats av magsmärtor en längre tid. Enligt hennes egen mening var det han just sagt så gott som en dödsdom. Och därmed något man inte fick höra varje dag. Däremot ansåg hon sig ha varit i det närmaste förberedd. Faktum var att hon på något underligt sätt hade vetat precis vad beskedet skulle bli. Kalla det ett sjätte sinne eller kvinnlig intuition. Men Stina Jansson hade vetat. Hur lång tid du har kvar? Började läkaren. Nej, Stina. Först och främst skulle jag vilja att vi utredde detta vidare hos kirurgen på Sunderby sjukhus. Där kan de göra en gastroskopi och ta en så kallad provbit av tumören. Gastroskopi? Provbit? Mumlade Stina för sig själv. Det låter inte särdeles trevligt. Själv är jag mer intresserad av hur länge du tror att jag har kvar att leva. Har du ingen möjlighet att ge en uppskattad bild? Tyvärr, som sagt kan jag inte ens ge en 100% diagnos i ett så här tidigt stadium. Men om det visar sig vara spridd cancer är det väldigt olika hur länge man har kvar att leva. Läkaren tystnade ett par sekunder. Han satt mitt emot henne i mottagningsrummet på Gammelstads vårdcentral. Och hans tystnad gav henne tid att svepa med blicken utanför fönstret. Där syntes det snötäckta torget med Stadshögskolan till vänster. Den kommunala inrättningen där hon själv arbetat i 35 år före pensionen. Till höger fanns ICA och såklart det kära biblioteket där hon tillbringat så många timmar över böcker och korsord. Banken, den hade fått stänga igen. Som de flesta små bankkontor i stadsdelarna utanför småstäder. Läkaren harklade sig och drog handen över håret, som egentligen var så kort att det knappt syntes. Ögonen såg fuktiga ut. Han verkade så ung, så berörd. När man utrett vidare på sjukhuset vet man desto mer. Och då finns möjlighet att diskutera olika behandlingar som eventuellt kan förlänga tiden, sa han. Nu med blicken fäst på en inramad teckning på väggen. Vilken fin jultomte förresten, sa Stina och försökte se på ett leende. Är det något av dina barn som ritat den? Jag har alltid älskat barn. Jaså? Ja, det är min dotter som har ritat. Jag gillar att jultomten har en rosa dräkt, sa hon. Han skrattade till. Det gör jag också. Är det din dotter som ler mot oss här på fotot på skrivbordet? Precis. Vilken skönhet. Och den där mössan hon har på huvudet, den är riktigt fin. Ja, det är mamman till någon av hennes kompisar som syr såna, sa han. Ah, då förstår jag. Stina log när hennes tankar drogs till syjuntan och Filippa, vars symaskin brukade gå varm av alla mössor hon sydde. Det var bra att hon hade viss extra inkomst som ensamstående förälder. Tanken på syjuntan fick en osynlig hand att ta tag om.